och välkomna till avsnitt 54 av Britta och Parisas sprudlande podcast.
Denna vecka lite stukad på grund av diverse droger, men icke desto mindre peppad och snackig kring de viktigaste frågorna som har diskuterats i veckan och kanske lite tips om saker du inte ska missa.
Och så har vi tagit en titt på den väldigt utdragna kejsarsnittsdebatten och det senaste dumma vad gäller porr. Välkomna!
Välkomna!
När vi började prata om att ha den här podden, då började jag liksom fostra olika poddformat i huvudet. Jag vill ha rubriker för olika segment. Ja. Och ett var ju fyra små oförrätter.
Ja,
kommer du ihåg det?
Mm. Jag tror att du har liksom nämnt det i någon podd.
Ja, bra. Det här är så genant nu. Men jag hade inte fått, eller sett att jag fått Star Wars premiärinbjudan.
Alltså, förlåt. Menar du premiär och inte typ pressvisning?
Premiär.
Och jävla, för pressvisningen händer ju typ as we speak.
Ja, och det vet jag också bara genom att en kompis på DN frågade, ses vi på pressvisningen?
Nej.
Och jag bara,
och du bara,
nej.
Vilken pressvisning?
Ja.
Ingen har sagt något till mig.
Men jag har noterat att det står ju fortfarande på, det står ju på Wikipedia fortfarande att jag är på SVT. Och jag får fortfarande post dit som jag när jag är där en gång i halvåret tar och bara, jaha. Här var den här inbjudan, här var den här grejen, det sög ju.
Vänta, hur går du dit då och blir insläppt av vakten och går och kollar i ditt postfack?
Nej, jag är där och gör morgon-tv eller liknande.
Då går du förbi ditt postfack som fortfarande finns där.
Absolut.
Det är ju helt
och
sjukt.
Är fullt.
Nästa gång jag är där ska jag hämta din post åt dig.
Nej, men så jag var så här, men det kan ha hamnat där. Jag ska ge dem the benefit of the doubt.
Ja.
Det är mitt nya jag.
Det tycker jag är stolt av dig.
Försöka fostra någon slags tillåtande stämning. Jag ringer dem. Forgive
them, father, for they know not what they do.
Och det var de som bjöd in senast till Lejonkungen. Alltså, så jag har haft kontakt med dem nyligen, det var ingen grej. Ringde upp, svalde stoltheten. Hej, kan det vara så att det här har hamnat fel? För så man kan inte...
Du, det där måste jag säga redan här. Beundrar jag dig, Paris Amiri. För att jag vet inte om jag skulle kunna... Jag vet inte om jag skulle palla... För du är ändå så här, du bara, alla är bjudna till den här festen utom jag. Ringer upp. Har min inbjudan kommit bort?
Men för mig är det inte festen.
Nej, jag
förstår. För att jag ska kunna prata om det.
Du vill prata. Du är det här i jobb. Ja.
Ja. Och vilket de annars alltid vet. Så alltid skriver till mig in person.
Ja.
Du kommer väl för att jag ska prata om det.
Men jag tycker också lite från det här hållet. Om de sköter sitt jobb så skulle du ju vara bjuden.
Men så jag också responsen jag får är men du mailar den här mailen så kollar vi det. Ja, visst.
Så du ska behöva göra något.
Så jag skickar så här är min adress, här är min mail. Så här, ni kan skicka inte grejer till SVT längre. Hit och dit. Fortfarande inget svar.
Nej.
Och premiären är typ idag, ikväll, imorgon kväll. Och det vet jag för att mina tjejkompisar Lejonhjärta, Elisabeth och Victoria, a.k.a.
De är bjudna.
De är också Star Wars-fan och vi har gjort massa grejer om Star Wars på sajt och tv och liknande. Ihop liksom. Så de ska gå och skriva till mig, vad gör du innan? Blablabla. Så började prata om. Och jag sa nej, alltså jag har inte fått... Så jag kände att, tycker om att du säger att det var stort av mig, men den här förnedringen nu... De har ju ghostat mig. Och jag bjuder på det för er. Men jag tar också upp det för jag vet om att du, Britta, måste ju ha gått på Frozen 2 i helgen.
Man skulle kunna tro det.
Right up your alley.
Ja, det är det. Men grejen är så här. Jag vill bara säga först och främst. Jag vet inte om jag... Jag tror ändå att mellan dig och mig så kan jag vara ett större Star Wars-fan. Vi har pratat om det förut.
Det är men
jag vill
bara, omöjligt.
Jag vill lägga det liksom så att det är sagt på band. Star Wars Battle. Fight. Jag har en prinsessa Leia-figur hemma. Absolut. Som jag snodde på en fest. Absolut. För att jag tyckte det var värt det.
Jag har en icke-öppnad original docka. Okej.
Okay. Vilken docka?
Som inte var billig.
Jag har original fast den är, alltså den är från 70-talet. Någon har lekt med den och jag hade the audacity att sno den av en person. För jag tänkte så här. Ja, det är värt att sno den här personens barndom. En bit, en pusselbit till den här personens barndom. För att jag älskar prinsessan Leia mer.
Jag har lagt pengar på min. Så jag tycker jag har vunnit här redan. Men ja, kör.
Ja, fast jag riskerar ju, alltså jag gjorde ju en brottslig handling. Ah, ja, skitsamma. Så här, Frozen 2, absolut, det hade man kunnat tro att jag skulle gå och se. Men mitt barn, alltså vi pratade om det här lite innan. För jag hade på känna att jag skulle bli bjuden på det, till skillnad från Star Wars.
Det fick du ha känt på, men jag fick inte ha känt på Star Wars.
Nej. Men då så har vi kommit fram till att hon tycker att det är för läskigt. Hon tycker till och med att det är läskigt när man ser bilder från dem. Och att Elsa och Anna är, de har lite bistra miner. Mm. Den är lite tuffare, den här filmen. Den är lite kärv. Det känns som att det är liksom lite så här mer action-äventyr.
Det är Harry Potter 6 kontra ettan. Det är mörkt.
Först hörde jag Harry Potter 6. Absolut. Och tänkte, det finns absolut en flik på Pornhub.
Men är det inte det läskiga här att... fan, jag heter det barn, förlåt. Alltså nu har jag så morfin... alltså, shit.
Vad fan heter alltså,
mina ögonlocket är halvstängda. Hon heter typ ta en kaffe eller någonting.
Hon heter Esmeralda.
Nej, men vad hände? Vad heter hon? Säg inte. Essa.
Japp.
Shit. Nej, jag måste nog, alltså, har du kaffe kvar?
Men vänta, sluddrar du?
Ja, men jag tog ju en tablett innan du kom. Här.
Alltså du jag får akta dig för min sjukdom.
Jag
då.
Går på morfin. Jag vill inte höra något mer om den. Den skiten. När du sa att det kan vara läskigt för Essa, då tänkte jag såklart att det läskiga är att hon ska kliva in där bland massa C-kändisar. Edvard Blom och liknande ska stå där på den här mattan. Hon ska bli fotad av liksom, så här, de här mingelfotograferna som gör det här varje kväll, gjort det i 40 år. Och att det är en miljö som du ville skona ditt barn från. Att ja, Anna alltså... Bok står med sina vita tänder på håll. Att det var det du inte ville att Essa skulle bli utsatt för.
Det är exakt, alltså det där har jag gjort förut. För att det har kommit inbjudningar tidigare så där det är så här att man har med sig barn och då har jag alltid känt att det känns för obehagligt och jag tror att jag också tog med henne någon gång och hon alltså på något sånt där som jag tyckte var värt typ så här Kolmården inte vet jag och hon reagerade på att hon skulle bli fotograferad alltså jag bara kände så här fuck typ jag vill bara beama mig ur den här situationen
det,
med, det, att jag utsätter mitt
barn. Är det betalningen att ditt barn måste dokumenteras?
Ja men typ lite tror jag eller till... så här för att typ Hänt Extra ska ha bilder på oss när det, inte vet jag när det händer något som de kan citera mig gällande mitt barn.
När du lägger upp en Instagram story om att du ja, men säger någon kritik mot Anna Bok just då är det den bilden de fotograferar med.
Vänta, tänker du att Anna Bok är med på alla bilder? Alltså alla som kommer, då fotas man tillsammans med Anna Bok.
Alltså Anna Bok är min go-to. Den här filmpremiären jag berättade om för ett tag sedan där jag gick ut. Alltså en väldigt känd, duktig svensk regissör hade gjort en ny film.
Ja, just det.
Där jag gick ut och mötte hans blick på vägen ut. 20 minuter in, ångest. Då satt jag bredvid Anna Bok. Och hon kommenterade allt väldigt, väldigt högljutt.
Nej!
Väldigt känslosamt.
Åh, herregud.
Det gick ju ut över min upplevelse säkert till en viss del.
Ja. I alla fall så... Nej, men jag var faktiskt inte så ädel i det här fallet så att jag ville skona mitt barn. Utan jag tänkte så här, hon kommer tycka det är värt det om hon får se Elsa och Anna liksom direkt när man får se det. Mm. Alltså jag menar, vi har råd att köpa biobiljetter men man vill ju ändå liksom se den direkt som det är tillgängligt. Men hon tyckte, vi pratade om det, hon tyckte det var för läskigt. Det roliga är att jag visste inte heller att jag var inbjuden förrän jag igår öppnade min post från kanske 2 veckor tillbaka där det var en inbjudan.
Vissa har det bra.
Men du, får jag säga en annan sak för att plocka ner mig själv här inbjudningsmässigt. En sak som har hänt på det här temat på sistone, det är att du vet ju hur jag fullkomligt, ja men du vet, är besatt av, och alla lyssnare vet, Karin Smirnoff. Mm. Den här serien om vi får hem till mor eller får upp med bror och hem till mor, bla 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 bla. Jag är för excited nu för att orka komma ihåg titlarna. Men för att det finns ju en tredje som kommer ut i april. Ja. Och då resonerade jag med mig själv så här, vänta nu, den finns tryckt. Alltså den är ju, om den kommer ut i april, då lär det ju finnas recensionsex.
Mailade du förlaget?
Mailade förlaget. Åh, vet du vad förlaget svarade?
Nej.
Så här svarade
dra
de.
Dra åt Fanders.
Nej, så här svarade de. Ingenting. De har inte ens svarat på mitt mail!
Det här är oförrätterna.
De har ghostat mig!
Oförrätternas avsnitt.
Polaris.
Vi har så många fiender nu.
Skärper.
Och ni är med oss i kriget.
Okej, Paris Amiri.
Men alltså jag måste förklara varför jag är så borta. Jag går på morfin för att jag har typ diskbråck.
Ja,
men ni vet det.
Ja, men jag tror alla som lyssnar vet mycket väl om din rumpsprut och allt det där. Ja, men
jag som nickade av nu när Britta pratade. Och det var inget mot dig, Britta. Så jag vill jättegärna höra nu.
Men vet du vad det sjuka är? Att eftersom jag också är som helt stukad fast åt ett annat håll. Mm. Att jag är som övertrött för att jag har dygnat. Mm. Så jag känner så här typ... Alltså inget kommer åt mig.
Jag känner mig helt gränslös.
Men är det så här man ska bli... Alltså för jag känner mitt psyke är typ på topp.
Jag ser det på dig.
Jag känner så här, är det så här, är det här som är botet på vinterdepression? Det att bara vara vaken jämt.
Det är så mycket ögonvita i ditt ansikte just nu.
Okej, nu kommer det jag brukar kalla högt och lågt från Britta Zackaris anteckningsapp.
Det väldigt kända formatet återkommer.
Ja, jag tyckte att det var värt det. Och jag har än så länge inte hört någon lyssnare som har motsatt sig detta format. Mm. Det kan också vara för att jag inte har vittjat breven.
Det är så vi känner av oss med framgångskoncept här. Bara ingen är strängt emot så kör vi.
Exakt. Och ändå, som sagt, inget kommer komma åt mig nu ändå. Så jag kommer bara köra. Okej.
Högt och lågt från Britta Zackaris anteckningsapp.
Så vad ska jag då läsa under julledigheten när i brist på Karin Smirnoff eller som en följd av bokförlaget Polaris totala ghostande av mig? Mm. Nej, men Nina Wähäs testamente kanske.
Du hittade en annan med ett väldigt signifikant efternamn.
Signifikant efternamn, absolut. Handlar om släkt från Tornedalen, absolut. Ja. Det har väldigt många så här gemensamma beröringspunkter med Karin Smirnoff. Det som sticker ut lite, det är att Nina Wähä, vet vad hon gjorde innan hon började skriva bok?
För Karin, vet ni, breakade sent i livet. Det är det bästa vi vet.
Ja, precis. 55-54 års ålder. Ja. Mm.
Nina Wähä i Tornedalen, kanske var skoterproffs.
Ah, intressant att du säger det. Nina Wähä spelar huvudrollen i Babylonsjukan, Daniel Espinosas debutfilm.
Okej.
Okay. Jag vet.
Babylonsjukan, inte stenkoll på den, men
nej, men inte jag
fattar
heller.
Att det är något.
Men du kommer ihåg, alltså så här, tänk typ en lite så här, svensk, lite så här indiefilm. Mm. Men det är alltså Daniel Espinosas debut. Mm. Och i den spelar Nina Wähä huvudrollen. Man kan ju säga att det tog, för honom gick det väl spikrakt uppåt, för henne tog det lite tag, men den här testamentet är ju otroligt hyllad och så att jag menar, det gick ju jättebra för henne. Resten av casten i Babylonsjukan skulle vara intressant att veta hur det gick för dem. Det var ett bra soundtrack i alla fall, men typ så här, Peps Persson gjorde en låt tillsammans med Timbuktu.
Ja, måste vara Timbuktus lyckligaste dag på jorden.
Vidare är högt och lågt ur Brittas anteckningsdokument här. Mm. Vi har ju berört ämnet jullåtar lite grann. En kategori som jag tycker att vi skulle kunna, du och jag tillsammans, göra en ganska lång lista är ju jullåtar, eller rättare sagt liksom, vad säger man, replicas, när de gör covers liksom på jullåtar. Alltså så här, kända artister gör nya versioner av gamla klassiker. Dåliga exempel på det skulle du och jag kunna göra en ganska lång lista på, tror jag.
Alltså alla har ju någon gång satt en tå eller två i julträsket. Allt ifrån Destiny's Child till
Eight Days of Christmas är en jättebra låt.
Nej. NSYNC och vad de heter. Sen finns det mer uppskattade. Jag älskar typ Paul McCartneys take på julen.
Nej men gud vad intressant, Paris.
Den är väldigt, väldigt bra.
Nej men gud vad rolig det. Det här trodde jag inte om dig.
Dolly Parton och liknande.
Ja men gud vad härligt. Jag skulle också vilja ge en liten shoutout till Linnea Henriksson som jag har börjat uppskatta på sistone. Julstrålen i jul. Mm. Den är så här, den låter som den här Hide and Seek med den Imogen Heap. Vet
gud, så jävla...
Som är från Saturday Night Live-mimet Dear Sister. Ja, skitsamma. Det jag vill prata om är Måns Zelmerlöw. Måns Zelmerlöw förstör. Måns Zelmerlöw och Agnes Karlsson. Ja. Man bara, absolut, Agnes Karlsson, älskar hennes röst. Mm. När de sjunger den här Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Nej, men det slutar bara, stäng av.
Är det en nysläppt singel? Eller vad
är det? Nej, den är gammal. Och Måns Zelmerlöw typ så här, sjunger Christmas Song. Det går inte jättebra. Men jag vill ändå, alltså jag tar inte upp det här för att bäsa Måns Zelmerlöw. Jag vill berätta för dig om förra helgen när jag kändishälsade på Måns Zelmerlöw.
Vänta, det här är alltså när jag hälsade på Per Lernström så här också, när jag bara hade sett honom på TV. Man nickar i förbifarten.
Jo, men det är också en grej. Alltså, ta
nu är vi vänner, obs.
Jo, fast det är också så här, jag är inte tillräckligt känd egentligen för kändishälsa. Men jag tänker så här typ, om vi säger att jag är någonstans offentligt med min man, ja. Och så är det som att det kommer en annan kändis, valfri kändis. Nu förklarar jag bara för lyssnarna begreppet kändishälsa. Vi kan ta Henrik Schyffert som är så uppenbart liksom, känd person. Om vi är någonstans och så kommer det fram kanske Charlotte Perrelli, då säger de hej, även om de aldrig har träffats, vilket i och för sig är osannolikt i Sverige, för man förr eller senare
stöter man på, om att den andra vet.
De bara tja. Alltså det är som att man hejar, man kanske nickar till någon som har samma bilmodell eller något sådär. Så är det. Men jag hejade på Måns Zelmerlöw, men för jag har träffat honom. Fast först kände jag så här, åh nej, nu sa jag hej bara till Måns Zelmerlöw. Men för att jag blir glad när jag ser Måns Zelmerlöw, och nu ska jag berätta varför.
Påklädd.
Trots att han förstör. Men, alltså jag känner 0,6 för Måns.
Nej, men han är ofta naken bara.
Jaha.
Ja, gud.
Måns Zelmerlöw har gjort det här. Och det här vill jag att svenska folket ska veta. En gång var jag med Måns Zelmerlöw i festligt sammanhang. De enheter dracks. Mm. Då var jag och Måns Zelmerlöw tillsammans ansvariga för framför allt Måns Zelmerlöw, för att se till att en person, en känd person, inte gick hem med person som inte var dens partner.
Men vänta nu, det här är jätteinvecklat. Du och Måns, låt mig säga det här.
Ja.
Du och Måns gick alltså ihop, enad front, mot att hindra äktenskapsbrott på en fest. Ja. Varför var ni ens på samma fest ihop?
Därför att du vet, ibland är man det. Alltså,
ingen som lyssnar har det.
Nej, men liksom, vad ska jag säga? Alltså, om jag säger vad det är för typ av fest, så är det för lätt.
Det
kanske,
hade med radion att göra, gissar jag.
Det kan absolut ha varit i radiosammanhang.
Något liknande.
Ja, något liknande. Och då var det...
Men att han är en sån riddare för äktenskapet. Här ska inte ske något fulande.
Nej, och det tyckte jag var fint. Han tog liksom... det var en stadig hand som visade att sådär gör vi inte.
Som tryckte bort ett skrev.
Ja, typ.
Kul.
Som tryckte tillbaka ett stånd.
Hög status nu för Måns i podden, känner jag.
Ja, men först plocka ner honom och sen plocka upp.
Först plocka upp.
Smeka med ena handen, slå med den andra.
På tal om skrev.
Ja.
Still got it, morfin!
Högt och lågt. Från Brita Zackaris antecknings...
Sen vill jag tipsa om det här. Om du bara ska lyssna på ett enda reportage från P1 Morgon, från en korrespondent, närmare bestämt Lotten Collin, så ska du nog lyssna på det från Bogotá gällande klimatförändringarna, men genom ögonen hos Las Cholitas Escaladoras.
Tipsade de det här för att få uttala detta?
Las Cholitas Escaladoras.
Jag älskar ju Lotten Collins signaturer. Jag älskar alla korrars signaturer. Lotten Collin, Bogotá.
Men grejen är att det här är så jäkla bra reportage. För att det hon gör är att hon belyser ju en sån här stor global fråga. Så här, okej, nu är det klimatmöte i Madrid. Då pratar vi om det. Och hur gör vi det med liksom henne? Alltså, hur kan vi se klimatförändringarna? Ja, men då är hon med ett gäng. Ja. De här Las Cholitas Escaladoras.
Det är väl urinvånare, kvinnor som har börjat bestiga
berg. Exakt.
Det här hörde jag.
Och det coola är att de här kvinnorna, alltså se bara på dem. Ja, vi måste lägga upp en bild på vår Insta.
Britta och Parisa på Instagram.
Alltså jag blir så, vet du, jag har aldrig mer blivit så pass sugen på att bara packa en väska och resa dit och klättra med dem. Nu kanske inte alla våra lyssnare har hållit på med bergstoppar lika mycket som jag, alltså in terms of läsa böcker om. Men det finns, om vi säger att jag är liksom lite in i det här, så jag vet att man har ju oftast, fast det kan du också relatera till, man har ett basecamp.
Ja.
Och sen så från det så gör man toppturer. Det här är kvinnor som då har under lång, lång tid, 20-30 år, jobbat i basecamps. Men det är bara männen hela tiden som har gått upp. Och nu så, och till och med deras män säger så här, du skulle aldrig klara det, du är ju kvinna, du har ju dina kjolar, för de har ju så här traditionell klädsel med massa kjolar och hattar och hej och
långa flätor.
Ja, exakt. Men så är det som att de bara, vet du vad, det ska jag visst göra. Och så har de så här bestigit Aconcagua typ. Mm. Och det är så jävla coolt, och jag älskar allt med det här. Jag älskar att det händer, och de säger också till och med, och det är en sak som jag själv skulle vilja, om vi då blickar in inför nästa år, så skulle jag vilja peppa folk att så här, sätta ett mål som till exempel bestiga en bergstopp, för att det de här kvinnorna berättar är så här, att de växer i sin självkänsla. Mm. Alltså de bara, jag kanske inte själv trodde jag skulle kunna göra det här. Min man trodde i alla fall inte det. Men när jag har gjort det så känner jag mig liksom mer powerful typ. Och jag lever ju på den meriten. Det var ganska många år sedan nu jag drog 120 kilo i marklyft. Men det ger ju mig någonting, alltså psykiskt, att göra den här fysiska prestationen. Så jag är absolut för nyårslöften in that sense liksom.
Verkligen, och det är fina också som du säger med klimatförändringar. De berättar hur de alltså, ser eller handgripligen är med om förändringarna dag för dag.
Att glaciärerna försvinner.
Ja. Och det du säger också, att så här, belysa det så individuellt och lokalt gör att man nästan bättre kan hantera tyngden av den här frågan.
Anna-Lia visar utrustningen. Pjäxor, rep, sele, hjälm, yxa och isbroddar i metall för att ta sig upp på glaciärerna. Men snart kanske vi inte behöver broddarna längre, säger Cecilia Jusko bekymrat.
För när den är så allmän, som nu var det möte i Madrid kring klimatet. Det är så jävla mycket siffror och det är så mycket olika nationer. Det blir för, alltså människan är för dum.
Ja, det blir för långt från människan.
Jag tror att det här highlightar personliga mänskliga öden väldigt, väldigt lokalt. Det var väldigt effektivt. Mm. Jag hajade till faktiskt, känner jag.
All hail, Lotten Collin.
Lotten Collin, Bogotá. Förra veckan pratade vi ju om Malous och Arga snickaren på ett hörn. Deras intervju med Greek Asso jämfört med Einar. Väldigt kul att så många har lyssnat på det. Och reagerat på det. Otrolig historia med så mycket djup i journalistikens totala bristfällighet. Denna vecka så har många reagerat på Belinda Olssons försök att instagramifiera den här frågan för Opinion Live. Har du sett det här?
Nej, det har jag absolut inte sett.
Yo, yo, kids! Ser du en rappare från orten som vill köra drogerna på porten? Beställ då broschyr och schyssta rim, så håller du dina värv i fint. Det är ju rätt kul!
Jag önskar att jag inte hade sett det.
Nej, förlåt. Vi pratar ibland om att vår funktion ska vara att vi utsätter oss för saker som en slags kroppslig poddsköld. För saker som ni inte ska behöva utstå. Men det här tror jag många har sett. Att de på Opinion Live har släppt ett klipp Rimma schysst. Där de kommer med lite välmenande, att man ska byta ut vissa ord som glocken och sånt. Mot mer liksom, low-key ord. Men vad är det du reagerar på i det här klippet?
Nej, men det jag reagerar på är väl kanske att, alltså, de hade tänkt att det skulle vara lite kul. Men det var väl inte så kul. Det var väl mer bara firmafest rap liksom.
Ja, dels det, men också så här, totalt förminskande och fördummande av en jätteviktig debatt. För att Belinda står i en så här leopardpäls, lagt på sig lite guldkedjor.
Alltså och, det är så, jag vet vad jag blir, vet vad jag blir upprörd över. Berätta. Verkshöjden. Bristen på.
Ja.
För att det är bara det, alltså de, man bara, de gick en vända på redaktionen. Vad har vi här? Kan jag låna din leopardjacka? Ja, men schysst då, du får tillbaka den till lunchen.
Ja.
Och så, sen så bara går de ut. Och det är ju, alltså, precis som du säger, det, man hade kunnat säga något viktigt.
Ja, men det, alltså, man kan få vara rolig, då ska man vara bra rolig.
Exakt.
Det är väl liksom med våran take. Den här veckan fortsätter med samma exakta vinkel och take. Men nivån är inte långt ifrån. Jag pratar såklart om Hanne Kjöller. Det här känner du till.
Jag känner till Hanne Kjöller, tyvärr.
Ja, fy. Hanne Kjöller är en av de mest uppmärksammade ledarskribenterna i Sverige. Numera freelance har jag för mig, men skriver fortfarande för Dagens Nyheter. Ofta en väldigt speciell människosyn som jag vill kalla föraktfull. I bästa fall.
I bästa fall.
I bästa fall. Även denna vecka. Hon skrev texten: om man inte står ut med tanken på en vaginal förlossning, borde man kanske skaffa hund.
Det tycker, boom! Det tycker jag ändå. Där får jag ge henne ändå för humor.
Boom! Kände Hanne Kjöller när hon kom på den här snitsiga...
Ja, men lite. Alltså, så här, det, om jag ska ge Hanne Kjöller något, ja, vilket jag inte är så sugen på, mm, men då måste jag ändå ge henne så här... Det är en komisk poäng. Alltså, så här, skriv ett stand-up-nummer på, ja, det. Det kan man göra, absolut.
Men tänk om det var en komisk poäng hon ville uppnå och inte en samhällsdebatt. För ja, men där
hon
är
vill
obehagligt.
Ju framförallt ha klick.
Ja, det där är obehagligt. Hon för ju faktiskt debatt. Hon har ju en riktig åsikt som är den som rubriken speglar.
Mm.
Hon fortsätter, ingressen är lika humanistisk. Ska jag som förkyld kunna kräva att bli nedsövd på intensiven?
Mm.
Det är ytterst om vad detta kejsarsnittsdebatt handlar om.
Mm.
Är det det?
Is it? Men hon gör ju också en ganska grov parallell med så här, okej, ska de med typ livmodershalscancer få vänta i kö medan, ja, en massa kejsarsnitt? Man bara, det är inte... Två saker kan finnas samtidigt. Ja, men det är inte så att det ena utesluter det andra. Vad sägs om att istället bredda utrymmet för att kvinnor ska ha rätt till den vård som de faktiskt behöver, jämfört med en massa annan skit,
ja, som pågår. Alltså, som så ofta i såna här snedvridna, fördummande debattartiklar, sensationslyssna, sätter man två samhällsproblem mot varandra.
Precis.
Och det här har lett till att, alltså, när jag läste det här kände jag, det finns en ton i det här som påminner mig om högerextrema gruppers plötsliga omtanke om kvinnor, va?
Just det.
Mm. När det passar deras syften så är kvinnor deras största prioritet. Vi måste skydda våra kvinnor.
Mm.
Nämnvärt våra svenska kvinnor i deras fall. Men alltså att man målar upp att det är en slags fejkad omtanke om själva kvinnan. För ja, Hanne Kjöller menar på att det är också medicinskt osäkert i högre utsträckning med kejsarsnitt. Men det hon framförallt pekar på är ju att hon tycker att det är dyrare. Och det här är inte en helt uppdaterad syn Hanne Kjöller har det sedan visat sig i repliker. Men bara att hon är med och befäster bilden av att kvinnor som tar kejsarsnitt är liksom mer bara fåfänga, ytliga människor.
Mm.
Det oroar mig och det gör mig ganska ledsen faktiskt.
Det som Hanne Kjöller gör tycker jag att jag har sett på fler håll där det är kvinnor som är, ursäkta att jag säger det här nu, men det är en faktor. Lite äldre tycker att yngre kvinnor sjåpar sig.
Yeah.
Så här, ja, så vadå, det gör ont att föda barn. Typ. Mm. Och det tycker jag också vi hörde väldigt mycket i samband med Kinsas förlossningsvideo.
Mm.
Att det var väldigt många som bara så här, ja, så vadå. Alltså antingen var det så här, oh fuck, jag fick så mycket ångest av den. Jag vill aldrig föda vaginalt.
Mm.
Och sen fanns det å andra sidan, vad trodde hon? Trodde hon att det var skönt att föda barn? Mm. Och jag tycker det är så fruktansvärt deppigt att vi verkligen bara har de olika sidorna. På samma sätt som så här, ska kvinnor välja kejsarsnitt? Jaha, vad händer då med alla andra livsviktiga operationer? Man bara, nej, de kan också finnas. Det måste finnas fler nyanser än så. Jag tycker att det finns en grej hon hade kunnat dra med det här som hade varit lite snyggare, för att jag själv har ju en lite mer positiv bild än kanske de flesta i min ålder på just att föda vaginalt.
Mm.
Men jag håller för den saken skulle inte med Hanne Kjöller, för att Hanne Kjöller försöker driva tesen att det är liksom ekonomin som styr. Mm. Är du med? Alltså typ att, ja, men ska vi ha ett sånt här välfärdssamhälle där vi alla pitchar in och betalar för vård, då ska vi också inte unna oss någon lyx.
Som vanligt är det kvinnors välmående, välbefinnande som ska inskränkas. Och det är det som gör mig orolig. När jag säger orolig, när vi börjar räkna så här kostnader mot varandra och att det är det kvinnor utstår som ska vara det som kritiseras mest.
Ja.
Tror du inte, gissa hur många män under hennes artikel som har varit så äntligen.
Ja, ja, ja.
Så det hon gör är bara spä på en ganska pissig bild redan.
Ja, men
och hon
också,
har ingen fakta som stämmer.
Nej, men också hon gör det under flaggen att hon på något sätt bryr sig om skattebetalarna.
Ja, eller det medicinska för kvinnorna. Det gör hon inte
precis
heller.
Precis, men inget av dem har hon särskilt väl underbyggt. Inget av de argumenten har hon särskilt väl underbyggt. Men det jag skulle vilja säga är så här.
Mm.
Istället för att hon skulle gå och ta vägen via pengarna. Mm. Om hon backar några steg och inte så här ställer saker emot varandra, mm, typ kejsarsnitt mot vaginal förlossning, så här, vilket är att föredra. Mm. Om vi istället backar 20 steg och funderar över vad är det som gör ett att folk har panik, yeah, och vill göra kejsarsnitt mot den evidens som finns kring lyckade vaginala förlossningar, mm, då öppnar det ju liksom alternativ C, tycker jag. Det här är min ytterst, väldigt mycket av mina personliga åsikter kommer, mm, här, så flagga för att det liksom inte är någon sorts objektivitet, men det finns ju från Södra BB där jag födde mitt första barn, så finns det ju massor med evidens på hur en vaginal förlossning går om man har vissa ordnade saker runt omkring, yeah, sig som kräver resurser liksom, mm, inför födandet, mm, om du förstår vad jag menar. Att man inte har platsbrist och, mm, du inte hotas av att få föda på parkeringen. Om du vet innan var du ska, mm, föda, du har sett lokalerna, du har träffat specialisterna som jobbar där och så vidare. Att det finns en massa saker så att man typ kan kratta manegen, mm, för ett födande som inte gör att det ställer kanske vaginal förlossning mot kejsarsnitt, utan det är så här, vad har vi för apparat, ja, kring kvinnor som ska föda?
Som har poängterat det här väldigt bra. Det är en psykolog, Tanja Suhinina, som har skrivit på Twitter, jag kommer lägga ut det på vår Instagram, om traumat kvinnor genomgår. Det är ju nära döden upplevelse i många fall. Och att man, mm, har underskattat det. Mm. Kvinnor har fått lida under parollen, men kvinnor har fått barn i alla år. Kvinnor har dött.
Kvinnor har absolut dött.
Väldigt, väldigt nyligen. Och dör fortfarande utom i världen av förlossningar.
Hanne Kjöller tycker dock att trauma, det är när man får åka hem från förlossningen utan barn.
Bara det och
inget
annat.
Bara det är trauma.
Gurra G skrev väldigt kul. Jag är född med kejsarsnitt. Jag är född med kejsarsnitt. Borde jag ha varit en hund istället? Vilket jag tycker var den bästa tiken på den här debatten. Ja. Och vidare så har ju såklart nätverket Rätten att välja kejsarsnitt, Sandra Centervall och Therese Bergqvist, faktiskt kommit med fakta till Hanne Kjöller. Ja. Så de har fått lägga sig platt. Kostnadsskillnaden är enbart 0,2% mellan planerade vaginala förlossningar och planerade kejsarsnitt.
Det förvånar mig faktiskt.
Punkt slut. Jag vill aldrig höra om ekonomi någonsin igen. Nej. Jag tycker också att det är vidrigt. Vi lever med medicin. Vi har medicinska framgångar i samhället. Mm. Ska jag inte ta antibiotika för att om det finns, för att jag ska vara en bättre person?
Fast där har du och jag olika åsikter.
Men det jag stör mig på är demoniseringen. Om man vill föda vaginalt, you're all set. Det är bara att köra. Om man inte vill det, ringa, alltså förakta inte de människorna. Gör inte deras förlossning eller mammainsats mindre värd. Det är det jag stör mig på, äcklas av. Sen bemöter de det här med det medicinska. Många agerar på gamla siffror från 30-talet där mödradödligheten vid kejsarsnitt var 10%. Det har jag sett figurera i dagarna. Det stämmer, aha, såklart inte längre, utan riskerna är att jämföra idag.
Ja.
Vaginal kontra kejsarsnitt. Punkt,
det är
fucking slut.
Likvärdigt.
Däremot ser det att vaginal förlossning kan ofta medföra kraftigt ökad långsiktig risk för modern att drabbas av inkontinens och framfall. Många av de frågor vi fått in till frågesegmentet i vårt avsnitt med barnmorskan, mm, rör just kvinnor som lever med långåriga fruktansvärda problem,
mm,
och bemöts av attityden men sluta, skärp er, det hör till. Skaffa och det är en hund
helt,
istället.
Det är helt fruktansvärt. Men jag vill, alltså det måste också, alltså så här, mm, det finns ju komplikationer med kejsarsnitt också. Det, ja, som vi har pratat om tidigare, det är inte att opt out, ja, att göra kejsarsnitt, utan att göra en annan jätte, liksom, mm, stor grej för kroppen. Så kan vi väl, ja, säga. Allting är såklart jättespännande att ta med sig in i, eller att vi tar med oss in i det här förlossningsavsnittet som vi släpper i mellandagarna, där vi också, förutom att prata med varandra, kommer att ställa en massa, mm, frågor, era frågor och våra egna till Linda Platon, mm, som är barnmorska, min barnmorska, men också borde vara allas barnmorska. Ja.
Jag hade precis läst Hanne Kjöllers text och alla reaktioner på den när jag slog på kanske mest sevärda Netflix-specialen just nu.
Okej.
med en sån jävla ikon, Michelle Wolf.
Mm-hmm.
Kvinnan som hon fick slut på traditionen med en komiker på den här middagen i Vita huset.
Var det den där correspondence dinner?
Correspondence dinner, ja. Där presidenten ska roastas av en komiker. Hennes var så grov att den satte stopp för det. Och just också, det säger mycket också om Trump och republikanerna.
After Trump got elected, women started knitting those pussy hats. When I first saw them, I was like, that's a pussy? I guess mine just has a lot more yarn on it. Yeah. Should have done more research before you got me to do this.
Hennes senaste Netflix special heter Joke Show, kort och gott, vilket det är. Och hon är alltså mer vass och lysande och smart än någonsin. Hon kommer med poänger om debatter som jag har läst om i 10 år som ändå känns fräscha och nya.
Ja, roligt.
Och däribland i den här frågan där hon menar på att vi har misslyckats med att få rätt vård är för att vi har ett PR-problem. Och det är att vi konstant kallar barnafödande ett mirakel. Och då blir det ju liksom så här att det är något fint och gulligt. Ja. Hon har en annan take på vad fan det rör sig om.
Like, when we have a baby, we say it's a miracle. Stop it! These men hear miracle and they're like, yeah, so why do you need healthcare? It's a miracle. Having a baby is not a miracle. It's a natural disaster. And we need to describe it like one so we get the healthcare that we deserve. Like when Florida gets hit with a hurricane, they send help because they show you how bad it is. They're not like, and then Florida was kissed with wind by God.
Jag tycker det var jämförbart.
Absolut.
Allt behöver liksom proper traumahantering. Krisberedskap.
Nu vet ju du inte alla detaljer om min förlossning, men jag skulle vilja säga att min andra förlossning är faktiskt ett klockrent exempel på just det här. Hur det otroligt viktigt det är med omständigheterna runt omkring för att ens förlossning ska bli harmonisk och härlig och inte känna som att man vill dö.
Och en intakt ändtarm.
Den har jag.
Det är allt jag vill ha.
Thank God.
Vidare om Michelle Wolf faktiskt och Joke Show på Netflix. Hon tar oss in på nästa veckas otroligt platta, grunda ledartext på just DN. När hon pratar om, man behöver inte vara så rädd för feminismen ändå, om man är man. För att det är ett återkommande problem som alltid sker.
We're more than half the population. We could take over, but we're our own worst enemy. Like you could see, as soon as women started to organize, you could see some men get nervous. I mean, they were mostly younger men. They were like, women, they're organizing. But older men knew. Older men were like, yeah, don't worry. It's gonna fall apart.
Och det här rör ju såklart Lisa Magnusson. Vi brukar ju citera henne ibland.
Ibland gör vi det.
Ja. Och ibland känner jag att så här, fast det här kan vi inte bara låta slide. Och som den här veckan när hon skriver totalt derailande texter som den med rubriken Hårdhänt sex är inte ett jämställdhetsproblem. Tack för att du cleared that up, Lisa. Hon skriver inte det här apropå ingenting, nämligen. Märkligt nog samma vecka som Musikhjälpen drog igång årets initiativ mot sexuellt våld. Alltså det är inte bara beklagligt och beklämmande som vanligt, utan jag tycker att det är oroväckande och direkt farligt att en person som kanske uppfattas som att den är kompetent för att den har en viss ledarskribent plats uttalar sig och totalt underminerar en viktig diskussion och rörelse i samhället.
Ja, och,
har du läst den här?
Ja, tyvärr.
Vad reagerade du på?
Nej, men alltså jag känner bara så här, det är ju det vi ofta pratar om, alltså att man, det blir en förskjutning här i hur vi snackar om det. Det är väldigt problematiskt tycker jag att nyansera.
Vi drar igenom det. Liksom Hanne Kjöller så ställer Lisa Magnusson olika frågor mot varandra. Det verkar vara någon slags matris som hänger uppe på DNs ledarskribents kontor. Jag följer den här. Det är nämligen så att i Västra Götaland skulle länsstyrelsen diskutera under rubriken Pornografi, vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning. Och då vill ju såklart Lisa mena på att vadå, hederskulturen då?
Ja.
Hon menar på att det kan inte existera två parallella, precis, eller vitt skilda konversationer.
Precis, och i och med det så jagar hon ju brunklick så brunklick! Att det sjunger om det.
Veckans brunklick, hörni. När en etablerad journalist eller institution liksom lockar till sig avpixlat läsare. För klicken är goda, va?
Men det är så fruktansvärt barnsligt att på något sätt insinuera att de här alltså ska ställas mot varandra, att inte båda saker, alltså så här, så det är unison och kvinnorsjourerna jobbar för är ju liksom båda sakerna.
Men det som arga snickaren förra veckan, vi hade inte kunnat hitta på hur dumt det var att han skulle komma in där. Hon underminerar också kvinnorsjourerna som är ute och pratar om det här och beskriver dem som radikalfeministiska utan någon förklaring på vad hon menar. Men hon ger dem att de är en omistlig resurs vad gäller våld i nära relationer. Kanske någon chef som bara: Lisa, kan du snälla lägga in åtminstone det här? Vidare till det nya liberalfavoritordet. Nymoralism. Mm. Och det är nämligen så här. Lisa menar på att de vänder sig mot sexuellt våld. Kvinnojourerna som anordnar den här pornografikonferensen. Och att de då syftar på sånt som att under sex blir biten, smiska, dragen i håret och kallat slampa. Hon menar på att det är nymoralism för att det finns många kvinnor som uppskattar detta som frivilligt hårdhänt sex och tycker att det viktigare här är verkligt förtryck mot kvinnor i deras egna familjer. Och så här känner jag. Förekomsten av frivilligt hårdhänt sex är inte det någon pratar om här.
Nej.
Utan vi pratar om pornografi.
Ja.
En 90 miljarders industri på jorden. Och jag tycker att det här är väldigt vanligt att sådana här frågor företräds av en minoritet som inte far eller har farit illa eller inte är i riskzonen för att fara illa.
Nej.
I vissa frågor.
Exakt.
Att en privilegierad ledarskribent sitter och skriver för sina medelklassläsare och förväxlar egna sexuella preferenser med faktiska samhällsproblem. Det är så otroligt dumt och farligt, återigen.
Om vi bara backar då vi 18 000 steg och ser på hur ser det ut för kvinnor i sin vardag. Mm. Fortfarande farligaste stället att vara i hemmet. Mm. Sovrummet är en viktig del av det.
Mm.
Kan vi vila först i det? Och sen liksom, och när den frågan på något sätt har fått en prio i hur polisen lägger sina resurser eller i hur vi talar om det i samhället, om tystnads, alltså att, när vi har lyft liksom tystnadskulturen som gör att män får pågå med våldsamt beteende mot kvinnor utan att bli sparkade från sin arbetsplats, trots att mycket av det händer där. När vi har erkänt och verkligen den här frågan har fått den status den förtjänar, då kanske, när vi har varit i det tag, kanske vi kan börja problematisera. Men det är samma sak som den här MeToo-grejen som vi pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Att vi nu har börjat, eller ganska snabbt så kom det historier som liksom nyanserar männen som förövare. Var det verkligen ett övergrepp och bla bla bla? Mm. Fast man inte liksom riktigt har stannat i att det faktiskt sker. Att det här har pågått med väldigt många mäktiga personers goda minne. Mm. Har folk fått göra övergrepp och så vidare. Mm. När vi så här, debatten ser inte ut sån att vi har råd att prata om att vissa tjejer gillar strypsex.
Nej, det är det. Jag menar med att minoriteten för alltid var i förgrunden i de här frågorna. Sexuellt våld är ett otroligt samhällsproblem. Förlamande. Och i Hanne Schörlers anda kostar samhället mycket pengar.
Faktiskt.
Om vi ska vara sådana.
Mm.
Samma veva som det här hände så är det en stor debatt i Storbritannien för att det var en kvinna som dog under strypsex med en Tinder-dejt.
Just det.
Och det har blivit att väldigt många kvinnor har gått ut och berättat om när de har blivit utsatta för det här mot sin vilja och de har inte anmält någon. Så det här är liksom mörksiffror.
Ja. Och den där Tinder-dejten, alltså han som gjorde det, har ju fått en massa anmälningar. Eller
efteråt,
tjejer har haft kontakt med honom på Tinder och reagerat på hans våldsamma stil.
Talita och Unison har som tur är svarat Lisa Magnusson, gett henne faktan som hon så gärna undvikt, tydligen. De undrar vilken värld hon befinner sig i. De menar på att sambandet mellan pornografikonsumtion och benägenheten till sexuellt våld är väldigt tydligt klarlagt internationellt. Och de menar på att porrindustrin är ju den här då, som vi sa, 90 miljarder stora industrin. Och att den fostrar pågående vuxna generationer och framtida. Alltså är så fruktansvärt illa berörd av att man ligger minsta lilla tecken på en sån viktig samhällsplattform till att underminera den här frågan.
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tycker du också att Lisa Magnusson har lite skevt resonemang, så tycker jag att du ska göra någonting åt det. Nu är det juletider och skänk en slant, 10 spänn för varje dum sak hon har skrivit i sin krönika, till Kvinna till Kvinna, Talita eller Kvinnorsjourerna. Varför inte?
Det här är en kampanj på Britta och Parisa på Instagram. Vi kommer lansera det här när, samma dag som podden går ut, där vi uppmanar er att skänka pengar till de här institutionerna i Lisa Magnussons namn. Ni får hålla koll på vår Instagram-sajt. Okej hörni, vi är inne på vårt andra år och jag vill att allt fler ska följa oss på Instagram.
Det måste ni göra. Men nu när ni träffar folk under julledigheten, tipsa en kompis, tagga en kompis i våra inlägg och spread the love och god jul på er.
Men alltså god jul.
God jul Parisa.
Vad mysigt det här är. Ja, jag har är tagit mysigt. Morfin men jag hade tyckt det var mysigt ändå.
Det är mysigt, varmt och mysigt som det kommer vara hemma hos er i jul. Med vårat förlossningsavsnitt. Just. Puss och kram. Puss och kram.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.